Jag såg Håkan Juholt i lördags.
Åh, memory lane längs med socialdemokratins största kris i modern tid.
Och vem var det som avsatte honom? Var det klasshatet eller var det Ingmar Carlsson?
Det här är Politiken med Maggie Strömberg, Tobbe Nilsson och Henrik Torehammar.
I lördags förmiddag hände någonting historiskt vid Adolf Fredriks kyrka.
Mm.
Du var där, Maggie.
Det var ju 40 år sedan Olof Palme mördades.
Ja.
Och därför så hade alla nu levande socialdemokratiska partiledare samlats för första gången någonsin.
Vilka är alla nu levande socialdemokratiska partiledare?
Ja, men de kom ju gående då. De skulle lägga krans på graven. Som de brukar. Det gör alltid, det gör man ju varje årsdag. Det brukar vara partiet och så brukar det vara arbetarkommunen och så brukar det vara SSU.
Mm-hmm.
Men nu kom längst fram Magdalena Andersson och Ingvar Carlsson stödd på käpp.
En fin snidad träkäpp som han har fått av några partimedlemmar som har gjort det åt honom.
Det stod tack Ingvar på den.
Ja.
Mm. Bakom dem kom Mona Sahlin, Göran Persson, Stefan Löfven och Håkan Juholt. Och det var ju många, det var ganska mycket folk där. Vissa var rörda, många la blommor. Jag tänkte bara, där går Håkan Juholt med Ingvar Carlsson som avsatte honom.
Avsatte verkligen Ingvar Carlsson Håkan Juholt?
Ja, men det är det jag tänker att vi ska prata om idag. För att det är ju så att Håkan Juholt har ju fått en revival, vilket man ju också, vi har pratat om det lite tidigare poddavsnitt, men man kunde också se det, tyckte jag, i lördags. Det kom fram unga som ville ta selfies. Det kom fram en tant som stod och pratade om världen och Iran och att Håkan är liksom den som verkligen står för värderingarna. På kvällen la han på Facebook ut en länk till en debattartikel som han skrev samma dag i Aftonbladet om att Socialdemokraterna inte längre sätter dagordningen och är alldeles för höger och liksom hur sorgligt det har blivit. Och i kommentarsfältet var det väldigt mycket så här, du är vår tids Palme, Håkan Juholt.
Mm.
Håkan Juholt är ju en väldigt stor karaktär nu. Vi får ju ofta frågor så här, eller typ spontana tankar om att det här, om bara Håkan Juholt blev partiledare för Socialdemokraterna, åh vad bra det skulle gå.
Mm.
Och då kan man ha vissa invändningar mot den analysen.
Det kan man ju förstås. Det gick
om man
inte...
var med på den tiden.
Exakt, för många av dem som gillar Håkan Juholt nu, de är kanske lite för unga för att minnas, och det är därför jag tänker att vi ska göra vår folkbildningsinsats här och berätta hur det var. Och vi var ju alla med på olika sätt under de här åren.
Det känns som ni var så här peak fokus, liksom nu jagar vi berättelserna bakom kulisserna.
Mm. Torbjörn vann ju faktiskt pris för årets journalist för sin Juholt-bevakning.
Vann inte stora journalistpriset.
Men det minns han knappt.
Och jag var i samma tävling nominerad till årets genombrott men förlorade mot Elin Kling som hade gjort ett modemagasin.
Ja, det är tufft. Det var tufft motstånd.
En annan era som vi kan komma på, för att jag ska säga, jag var P3-programledare då och det var liksom jag hade glömt bort mycket med Håkan Juholt. Det var vissa ord, vissa känslor, vissa färger som hade satt sig, men sen när jag började komma tillbaka till det hela så insåg jag vilken storslagen karaktär han var.
Redan då?
Jajamensan.
Torbjörn, hur blev Håkan Juholt partiledare?
Hur han blev partiledare? Det är en bra fråga. Alltså, året, Håkan Juholt-året, det var ju ett år som pågick från oktober 2010 till januari 2012. Alltså ett litet förlängt år, ett och ett halvt året. Det handlade ju aldrig om Håkan Juholt. Det är det som är det mest fascinerande egentligen. Då var det ju liksom Håkan Juholt som var mittpunkten. Blev mittpunkten, blev partiledare. Var liksom i mediernas, rubrikernas man. Men egentligen så handlade det ju aldrig om Håkan Juholt, utan om ett parti,
Mona Sahlin,
som var helt fucked up. Mm. Och som betedde sig på så sjuka sätt för att vara det partiet.
För det var ju 2010, Mona Sahlin, valet. Det gick så oerhört bra innan för Socialdemokraterna. Och sen kollaps. Jag vet inte riktigt, det kändes som valrörelse och kollaps på Socialdemokraterna. Det här,
ja,
att...
fast gick det verkligen bra?
Alltså i opinionen?
Säga, ja, men det visste man ju redan då. 2008-2009 att det var luft.
Visst, okej, nu får vi hoppa tillbaka för det här. Sören Holmberg sa, det klassiska statsvetaren nästan, att nu är liksom Reinfeldt-regeringen rökt för att så här, Socialdemokraterna har 45% i opinionen nu. Det var liksom,
men... Nej, men det är okay. Enkelt. Alltså, han sa det innan finanskrisen. Mm. Sen kom finanskrisen, sen hände regeringen Reinfeldt och Anders Borg svar på finanskrisen. Då sen var, det här insåg var man ju, att det var luft i sossarnas siffror.
Och det här var ju en tid alltså i det rödgröna samarbetet. De gick ju till val ihop. De fastnade ju jättemycket konstiga förhandlingar om valplattform. Ja. Alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Mm. Det var utförsäkringsvalet. Men i alla fall.
Ja, alltså, framförallt, ni befinner er, tycker jag, för mycket i andra partier.
Ja, för Håkan Juholt, vill jag bara säga. Han var ju väl den första som krävde Mona Sahlins avgång. Var det inte så?
Nej, så var det inte heller. Utan om jag ska berätta den här historien för er så...
Så tycker du att vi ska vara tysta?
Nej, det tycker jag inte. Men vi måste ju hålla oss till grundfakta. Mm. Så här. Göran Persson slutar som partiledare för Socialdemokraterna på valnatten 2006. Han har dominerat det här partiet i en evighet. Han har också varit den första sen Tage Erlander tillträdde. Alltså, då pratar vi 40-talet, som inte har kommit i rakt nedstigande led i en klan eller i en
partietablissemang.
Exakt. Göran Persson har slagit sig in i detta partietablissemang lite utifrån och tyckte att det varit rätt jobbigt, hanterat det genom att skaffa sig medarbetare från etablissemanget. Stockholmsetablissemanget. Det är som Håkan Juholt så småningom kallar klägget. Okej. Persson avgår. Vad ska hända då? Då händer det lite otippade, kan man tycka. Att partiet till slut vänder sig till Mona Sahlin. Hon som en gång var utsedd av klägget att bli nästa person i ledet efter Ingvar Carlsson. Så som uppfattades i alla fall så. Men som inte fick det för att hon åkte dit på sitt Toblerone-inköp och sina ekonomiska problem. Hon får då chansen. Och hon tar partiet. Och så kraschar hon, som vi var inne på, i valet 2010. Alltså, Moderaterna har över 30%. De är inte ens i närheten av någonting, Socialdemokraterna. De gör en sån total katastrof.
Och det är ändå någonstans, de försöker kopiera alliansen med såhär, okej, då gör vi bara en kopia på den rödgröna sidan. När hon avgår så säger hon så här: vi, liksom medelklassen får inte titta på oss som de som bara ger bidrag.
Ja, framförallt avgår hon genom att skälla ut partiet. Men innan dess... Mm. Efter valet så samlas verkställande utskottet på Bommersvik och då föreslår Mona Sahlin att alla ska ställa sina platser till förfogande.
Alltså, inklusive henne själv?
Alltså hon ska avgå eller ställa sin plats till förfogande. Alla i VU ska göra det och alla i partistyrelsen. Det här får hon inte verkställande utskottet stöd för. Men ganska snart läcker den här idén ut. Hon säger den så småningom ändå, utan att hon har stöd. Och då liksom jagar alla journalister kommentarer. Och så får de kommentar från en person. Och han heter Håkan Juholt och han säger: alla, inklusive Håkan Juholt som då sitter i partistyrelsen, borde ställa sina platser till förfogande.
Det här är ju lite spännande för oss som inte varit inne i den här storyn, för det är inte den bilden man har haft, utan det var ju återigen det här som Maggie var inne på, att det var ju Håkan som drog igång palatskuppen mot Mona.
Nej. Det var det inte, för att det är möjligt, vi kommer till det. Mm. Det skapas ju någonting udda för socialdemokratin här. Alltså socialdemokratin är ganska van vid sina maktmönster. Vissa samarbetar med vissa och sådär. Det som händer när Mona Sahlin kastar upp allting i luften, och det är ju att det blir kaos. Alltså det blir ett maktvakuum. Makten finns där för den som är redo att gripa den, eftersom alla plötsligt ska lämna allting i alla sina platser och allt upp i luften.
Det här låter lite som kinesiska kommunistpartiet, när så här, och nej, nu ändrar de liksom, innan har de delat på makten, nu har man gjort om.
Så ja, men man måste förstå Sahlin gör ju detta för att hon tycker att hon inte har fått driva sin politik.
Hon var tvungen att ta in Vänsterpartiet.
Hon tycker att hon har varit tvungen att ta in Vänsterpartiet. Hon tycker inte att hon har sakpolitiskt fått ta partiet dit hon vill ha det. Hon håller ju sen ett avskedstal som är att hon skäller ut alla. Säger att de inte är mogna för förnyelse. Så hon vill ju, hon avgår ju i total bitterhet.
Men hur blir det Håkan Juholt?
Jo, det bildas ju då en valberedning. Den leds av Berit Andnor.
Sveriges mest kända valberedare.
Ja, det kan man säga.
Efter han folkpartisten.
Man glömmer bort henne och sen hör man namnet. Och Berit Andnor då. Det
var ju också en storm vid den här tiden som döptes till stormen Berit. Och det här är ju en storm, det som händer. Det som händer i korthet, det kommer ju ta 4 timmar om vi ska gå igenom det i detaljer.
Det är mycket så, skogen och se Dutte och väst och alltså.
Ja, det är att den här valberedningen agerar lite annorlunda än hur socialdemokratiska valberedningar brukar agera. Vid sidan av valberedningen så brukar det finnas lite andra organ där regionerna är tunga.
Och var är de jag räknar upp?
Där regionerna så att säga liksom skuggar valberedningen och förankrar och liksom löser saker. Men det här gamla systemet funkar inte riktigt den här gången. Ja, det här är regioner du räknar upp. Alltså regioner i det socialdemokratiska partiet. De är ju skogen, som då är norra Sverige. Stockholm. Sedutte, som är Mälardalen. Östergötland. Uppsala. Sydväst, som är Småland, Blekinge. Skåne, väst. Har jag glömt någon? Kanske. I vilket fall, det är de som brukar kunna göra upp om sådana här saker. Och fördelen med de här regionerna är att de innehåller ibland distrikt som tycker väldigt olika. Så man liksom slätar ut meningsskiljaktigheter redan i regionen, och sen så kan regionen göra upp med sig emellan.
Så klassiskt staden, ja. Kommunen Stockholm versus
Men Lene. Det som händer här är att det istället blir distrikt som går själva och som agerar på ett för socialdemokratin udda sätt. Vi kan säga att det bildas ett distriktskluster. I det här distriktsklustret, som vill någonting annat än det Mona Sahlin vill, det består bland annat av Skåne, på den tiden anfört av nuvarande EU-parlamentarikern Helene Fritzon. Dalarna, på den tiden anfört av före detta försvarsminister Peter Hultqvist. Och Kalmar, på den tiden anfört av Håkan Juholt. Och de är liksom inte ensamma. Men om man tänker i sådana här termer som höger och vänster, som är ju ett vanligt tankesätt med Socialdemokraterna. Ska det bli en vänstersosse? Eller ska det bli en högersosse? Ni med?
Ja, och får jag bara, alltså för Mona Sahlins politiska projekt, lite som man minns det, det var ju typ bygga massa bostäder, bygga massa vindkraft, något med gay-äktenskap, något multikulti, har jag minnen utav. Vill vi lägga till någonting, eller liksom en liten allmän mittenfiering?
Nej, superhöger.
Superhöger.
Alltså, men på liksom, du pratade ju om någon slags Galtan-skala, alltså, men hon, i den ekonomiska politiken och synen på liksom friskolor och så, var hon ju jättehöger.
Ja. Okej.
Men hon var ju för liksom MR, HBTQ, som du säger. Hon, alltså, integration.
Alltså, jag tar det här ifrån en Coupé-artikel där hon ska lansera sitt politiska projekt. Och då minns jag så här, bara, bostäder, vindkraft, bögar. Jag bara, okej. Okay,
finns
väl en grej.
Tidningen Coupé fortfarande?
Det gör den absolut.
Mm-hmm. Där ser man. Okej, okay. Det här distriktsklustret. Där finns ju Skåne, som är liksom yttervänster ändå i partiet.
Alltid ytternått.
Men Kalmar är ett klassiskt högerdistrikt. Dalarna är en del av skogen och brukar ligga rätt långt åt höger. Så det är liksom en ohelig allians. En ohelig koalition.
Och det låter ju när du beskriver det så som att det är lite mer, alltså, stad mot land. Eller som Håkan Juholt säger, liksom, klägget mot oss vanlisar.
Det har ju mycket mer stad mot land karaktär, hela det här upproret som leder till att Håkan Juholt blir partiledare. För det man vänder sig mot är då salinisterna eller deras arvtagare. Och där gestaltas ju potentiella efterträdare som Sven-Erik Österberg, Thomas Östros.
Mikael Damberg minns man ju.
Och Mikael Damberg.
Han skrev ju på Facebook typ att han ville bli. Eller att han kunde tänka sig.
Han skrev det först och sen så var han på något sätt tvungen att ta sig ur. Men det blev ju liksom problem. Vi måste snabbspola fram ganska mycket kanske. Alltså men det händer så mycket under den här processen. Jag tittar på Henrik Thorhammar. Du minns ju Primegate.
Just det. Ja.
Primegate blåserar ganska snart i den här processen. Alltså den skandal som fanns runt högersossen Niklas Nordström som då jobbade på Prime. Och
att han hade fått pengar från Svenskt Näringsliv för att driva sossarna höger ut.
Exakt. Och så hade han också ett Prime, då ett samarbete med Arena, tankesmedjan.
Också högersossar.
Ja, fast inte så högersossiga. Högersossiga på ett annat sätt. Och det blev otroligt dålig stämning. För vi kan ju inte ha liksom en trister som får betalt av Svenskt Näringsliv för att påverka vårt parti. Det funkar faktiskt inte.
Och därmed, en trister?
Ja, alltså som någon slags trotte. Det var elakt sagt att säga att Niklas Nordström var en trotte, men i någon mening så var han ju det i Primegate.
Alltså, men en trister, att han är tråkig?
Nej. En trotskist, alltså sättet som trotskister infiltrerar andra rörelser.
Ja.
Ni sitter som frågetecken nu. Ska jag ta oss vidare?
Nej, jag bara undrar när vi kommer till hur blev Håkan Juholt vald? För jag ställde den frågan för 18 minuter sedan.
Jag har inte ens nämnt Stefan Sternen.
Nej. Och Stefan Stern, känd från sin milda sossekritik på Twitter som han nu ägnar väldigt mycket tid åt om dagarna.
Han är ju städslad av näringslivet nu för tiden. Wallenberg-familjen tror jag fortfarande. Eller han bytte Axel Jonsson. Oklart.
Han rör sig i de kretsarna.
Jajamensan. Men på den här tiden så var han ju Mona Sahlins gamla för detta förtrogna och uppfattades som någon slags kumpan till Thomas Östros. Det här håller nog inte Stefan Stern med om, men det var så de andra tolkade. Saken är, det finns en valberedning. Den leds av Berit Andnor. Det finns två kluster. Etablissemangsklustret, Sahlins eftergäng, och distriktsklustret. Och alla de här ska försöka trycka in namn till valberedningen. Det som händer är att distriktsklustret trycker in en massa namn. De börjar med Per Nuder. Per Nuder är ju liksom
nu är vi på Juholts gäng, alltså. De som fick honom valt.
De föreslår Per Nuder.
För detta finansministern.
Och del av det gamla etablissemanget på sätt och vis. Han betraktar ju Mona Sahlin som sin politiska syster.
Gift med den som är numera är ständig sekreterare i Svenska Akademin.
Ingrid Carlberg.
Så riktigt etablissemang.
Ja.
Men det var hon inte då. Men...
Nåväl. Per Nuder tackar nej. Då fortsätter distriktsklustret och lanserar nya namn. Och det är namn på namn på namn. Det är Leif Pagrotsky. Det är Anders Sundström. Det är fan och hans moster i princip. Och de säger nej och säger nej och säger nej. Men det som händer under de
alltså
här månaderna...
Alltså de säger nej, det är inte valberedningen säger nej, utan de här människorna vill inte.
Det som händer är att valberedningen vill lyssna på distriktsklustret. Men de vill inte riktigt lyssna på de här namnen som etablissemangsgänget lanserar. De landar till slut ner till Östros och Damberg och kan inte riktigt enas om en kandidat. Utan de försöker få in två. Men valberedningen tar liksom aldrig riktigt deras namn på allvar. Upplever de i alla fall.
Men alltså är inte detta väldigt amatörmässigt för att vara sossar? Alltså det är väl det första man läser i SSU, att man inte splittrar rösterna på två kandidater.
Ja, alltså att Östros och Damberg
Och hur är de ovänner?
Nej, de är ju på samma sida i grunden, de har samma underlag kan man väl säga. Men de lyckas inte, det lyckas inte bli klart för valberedningen i alla fall. Mm. Vem av dem som är kandidaten. Utan de är båda kandidater.
Får jag ta en liten paus på Kom igen Lena? Var detta under denna period? Lena Sommerstad som skulle lanseras som någon sorts...
gräsrotskandidat.
Ja, med en Håkan Hellström-dänga. Ja.
Ja, det var ju, och hon var ju den enda kandidaten som uttryckte någon slags politisk plan. Men hon var också den enda kandidaten som avfärdades helt och hållet eftersom hon inte ansågs ha tillräckligt mycket liksom partikoppling. Eller kände inte tillräckligt många i partiet, var inte partigängad tillräckligt bra.
Det här var ju en tid när det fanns mycket politiska bloggar. Hon kom ju från den världen, eller hur? Alltså det var liksom där hon lyftes i sådana sammanhang.
Absolut, hon hade ju varit minister och så. Men det, man kan väl också säga att en hel del av Håkan Juholts politiska innehåll var ju närbesläktat med det som Lena Sommerstad lanserade. Ja. Men vi ska inte prata om Tony Johansson heller, va?
Magans lillebror.
Nej, vi hoppar
över
honom.
Nej, men jag tror att vi, alltså jag känner så här, vi skulle vilja komma till då svaret på frågan, hur blev Håkan Juholt vald?
Ja, svaret på frågan är egentligen så här. Han blev vald genom en ohelig koalition som Berit Andnor, av skäl som fortfarande inte har yppats för offentligheten, eftersom Berit Andnor, så jag vet, aldrig har talat ut om detta, som Berit Andnor och valberedningen valde att lyssna på. I valberedningen satt också Göran Johansson, Göteborg. De var nog ganska inne på den här idén som var som grundläggande, att vi behöver någonting annat än vad etablissemanget kan leverera. Både i form av personer och politiskt innehåll. Så de var väldigt, de hörsammade det här distriktsklustret. Och distriktsklustret skapade, hade ju också rätt mycket röster. Så det fanns väl skäl för Berit Andnor att agera som hon gjorde. Men för ett socialdemokratiskt etablissemang som lite ändå var vant vid att kunna laborera och styra det här partiet, så var det ju liksom, drogs ju mattan undan. De hade inte längre kontroll över partiet.
Och lite var det väl sen då det som kanske också blev problem för Håkan Juholt när han väl blev partiledare. Eller så beskriver ju många andra i partiet att Håkan Juholt liksom inte pratade med någon, inte lyssnade på någon, gick lite runt i sitt eget universum. Mm. Minns ni hans partiledartid?
Mycket väl.
Oh ja, där kommer jag in. Och ska jag säga några ord som jag kommer ihåg? Kulbo, pingviner, Weidelich. Tommy Weidelich.
Du kommer inte ihåg kunskapsbaserad ekonomi. Nej, förlåt, värdebaserad ekonomi var det.
Men
kunskapsdriven tillväxt. Jag måste googla det här.
Kulbo, berätta.
Kulbo var ju hans namn på sin dåvarande sambo.
Sambo är så jävla tråkigt ord. Särbo är ännu värre. Och det kommer fram till att när vi är tillsammans har vi kul, så det är vi kul på.
Och redan där kände jag att han hade ju ett medialt tilltal som var väldigt intressant. Sen blev Kulbon lite senare en belastning, skulle det visa sig. Men där i början så skrattade vi glatt.
Han hade ju låtit riksdagen betala hyran även för henne och fick betala tillbaka. Det var ju liksom kanske ändå den största skandalen som skedde, som det blev liksom ett otroligt mediedrev kring. Men det fanns ju också mycket annat, som till exempel att han gjorde så här, han stöttade insatsen i Libyen och sen så backade han från det. Han åkte till Folk och Försvar och anklagade alliansen för att ha gjort upp med SD om någonting som hade bestämts redan innan SD satt i riksdagen. Det var bråk om A-kassan, det var bråk om budgeten. Vad var pingvinerna?
Pingvinerna, kom ihåg, var, tror jag, hans första partiledardebatt i riksdagen och jag hade till uppgift att lyssna på den och jag kommer ihåg hur det var att höra hans inlägg att så här, nu lät det som någonting annat och då hade han, tror jag, en liten, det är pingviner, vet ni hur pingviner gör? De när de är kalla ställer de sig tillsammans. Det är det här jag menar med social demokrati. Att vi tillsammans gör saker. Inte som Reinfeldt säger, du ska vara egoistisk. Utan nu gör vi någonting annorlunda. Och jag tänkte så här, det här blir någonting spännande. Sen kom jag ihåg att sen kom Reinfeldt in och så kände man, nej, men det var ändå samma gamla tjafs. Men just där tänkte jag så här, nu blir det någon tonalitet här.
Det pratades ju mycket om att han skulle ha svårt att möta Håkan Juholt som var så ideologisk och passionerad, Reinfeldt med sitt liksom tråkiga, torra tonläge. Jag minns att han svarade någon gång så här, det där har de sagt om varenda sosseledare jag har mött och inte hänt hittills.
Mm. Mm. Och sen kom han ju med, för då hade vi ju, som vi sa, alltså den coolaste finansministern i EU med en hästsvans och ring i örat och mest uppskattad, Anders Borg. Hur ska man matcha Anders Borg? Vad tar Socialdemokraterna fram? Jo, Tommy Weidelich. Och jag kommer ihåg att precis när jag hade lärt mig uttala hans namn så fick alla sluta. Var det här lite en bild av så här, Håkan Juholts gäng? Det jag också kommer ihåg, Monica Green, socialdemokrat från...
Jag brukar lyssna på den här podden, vet jag.
Bara skoj. Mm. Och jag tror att hon var liksom typ IT-ansvarig och hade någonting om så här, en IT-titel som skulle få vara med. Liksom det
men
var...
Weidelich kom ju från Stockholms län, eller hur? Han var ju egentligen etablissemang.
Ja, det kan man ju säga, på sätt och vis.
Men det var ju väldigt många turer kring väldigt mycket och det blev ju till och med så att språkrådet inrättade ett nyord, djurhållare, vilket betydde att man sa någonting förhastat och sen tog tillbaka det. Mm. För det var ju liksom så hans medienärvaro var, att han sa någonting och sen fick han backa.
Och det var den där impulsiviteten som man som media älskade.
Trump always chickens out.
Annan version av, kanske. Ja. Men kanske inte riktigt samma kliniska narcissism på Håkan Juholt.
Jag fick höra att han i ungdomsförbundet hade slagit vad om någonting och om han förlorade skulle han gå baklänges över Ölandsbron. Och han gjorde det, för han förlorade.
Det gjorde han. Då kom vi ju till en dokumentär som, jag tror det blev liksom en nyhet av en dokumentär om Håkan Juholt som våran nuvarande SVD-chef Erik Hedtjärn gjorde. Och det var ju att han följde Håkan Juholt där den socialdemokratiska riksdagsledamoten sa:
jag är alldeles för yvig, ostrukturerad. Jag har inte en personlighet som passar för att ha ett sånt ledande uppdrag. Det vet jag känner mig själv väldigt väl. Jag ser det som helt otänkbart.
Yvig som mustaschen, som också blev en grej. Att han hade en mustasch där han, eller senare, kanske kommer till hans fall här, var det klasshat att han kallades Åsa-Nisse.
Just det. Alltså, men det jag måste bara säga en sak. Alltså, jag vet, vi hade ju då cirka 20 minuter bakgrund här, så att man kanske inte längtar efter mer bakgrund. Men det finns ju någonting i att också Håkan Juholt trodde ju att han skulle bli partisekreterare en gång i tiden.
Ja, det är alltså, det vi måste
han
prata om.
Har ju varit, han hade ju liksom varit i strid och lite kan man säga bitter redan innan han blev partiledare. Alltså han uppfattade väl att många var emot honom.
Ja, men framförallt det är som att allt ni säger nu är ju negativt konnoterat. Håkan Juholt var ju en person som kände sitt parti. Ingen sosse hade rest så mycket i partiet som Håkan Juholt hade gjort. Han hade varit vice partisekreterare och det fanns ingenting som han älskade så mycket som att åka runt i landet, hålla tal på Folkets hus.
Och han stod väl liksom på Konsum varje lördag typ, eller i köpcentret hemma?
Hemma i Oskar så hade han ju i årtionden stått i flanaden, köpcentret, och snackat varje helg.
Jag träffade faktiskt en person igår, en yngre sosse som berättade att Juholt hade kommit, det var en sosse från skogen, att Juholt hade kommit dit och talat och att han var, alltså publiken var helt liksom förtrollad. De tyckte det var så fantastiskt.
Och det är ju, det, ska man förstå...
Och det var innan Förlåt mig turnén.
Ja, det kommer långt senare. För jag tänker att om man ska förstå det så måste man titta i så här, vad var det han lanserade? I sitt installationstal som han höll i mars och som delvis
2011
skrevs av Daniel Suhonen, så säger han så här: den senaste tiden har jag ofta ställts inför frågan, på vilka punkter kommer den svenska socialdemokratins politik att radikalt förändras nu? Jag har anledning att besvara frågan genom att framhålla att den är felställd. Socialdemokratin är en folkrörelse som aldrig har och aldrig kommer att låta sig dirigeras av enskilda personer. Till den som frågar hur vår politik kommer att förändras säger vi: studera diskussionerna och besluten på denna kongress. Res ut till distriktskonferenser. Arbetar i kommuner och fackföreningar och hör på debatten. Gå till rådslagsgrupperna och lyssna till människorna. Där finns svaren.
Det här är,
det här är ju ett bondeuppror.
Aha.
Djupt underifrån i den besvikna socialdemokratins liksom småfolk som han personifierar. Rätt sant eller inte, men och, ganska mycket sant skulle jag säga.
Men också någon sorts liksom, vändning mot fokusgruppstestade liksom, det här är orden och sakförslagen vi ska driva nu, så inte medelklassen blir rädd, utan det här är liksom
Butler i tunnelbanan.
Det var mycket spännande på den tiden.
Det var ett Ilja Batljan-förslag, och han hade ju också rykt i tidigare den här processen, vill jag bara säga. Alltså strax efter Primegate.
Ja.
Så blev det jobbigt och svettigt för Batljan.
Jag ska säga att, som sagt, det här är en kort period, men han hann med mycket under 10 månader. Jag intervjuade honom i Almedalen 2011, och då säger, frågar jag liksom så här, hur förändras den liksom politiken under dig? Och då säger han inte det här installationstalet, utan då säger han två konkreta saker: barnfattigdomen och pensionerna. Det är nu vi har börjat prata om det. Innan mig pratade ingen om barnfattigdomen, ingen pratade om orättvisa pensionerna. Nu gör vi detta.
Sen, men det hade han väl också rätt i?
Absolut, det känns som att det fördes in andra frågeställningar. Sen så tog han upp en annan grej, eller jag tog upp den, men han höll fast i den, nämligen att Domus ska heta Domus.
Ja.
Men det är nog många som ändå skulle kunna skriva
under. Idag har de en partiledare som säger Sverige ska vara som Sverige var, är. Jag vet inte riktigt vad det är hon menar med det. Men det är väl precis att säga Domus ska heta Domus.
Men
så det är inte som Juholts arv är borta direkt. Juholts arv är ju, men vi kanske kommer dit. Det är ju mer framträdande idag än någonsin.
På tal om pensioner och barnfattigdom, så var det ju sen då att han gjorde liksom, han och Weidlich gjorde en budgetförhandling ihop. Det var ju också centralt i hans, liksom, det som blev problem för honom, där de inte förankrade ordentligt, och att folk gick ut och sa så här: det här är inte förankrat i.
Ja, och i den budgeten så var det ju inte avsatt tillräckligt mycket pengar för att återställa A-kassan.
Mm.
Och då, alltså innan det här, så hade han ju byggt upp då ett slags folklig intern protest som kretsade kring: vi ska ändå vara vänster och stå upp för att vi är sociala demokrater. Han delade ju upp det ordet, socialdemokrati. Och så hade han de här tvåordsfraserna: värdeburen tillväxt, kunskapsbaserad ekonomi. Det var ju en rörelse vänsterut på många sätt. Men en rörelse vänsterut som, när så att säga tiden har gått från mars till oktober, inte kan leverera på en återställning av A-kassan, som bottom line ändå är liksom existensgrunden för Socialdemokraterna på något sätt. Alltså, de är en arbetarrörelse. Det här är deras uppfinning, det är deras försäkringssystem från början, och fackföreningen och allt, fan och hans moster. Alltså, då blev det ju uppror. Och då var det ju framförallt så.
Har vi kommit fram till frågan, hur avsattes
det? Nej, det är här det börjar.
Ska vi sammanfatta bara vad vi har redan i pipelinen? Vi har Kulbon, det var oklart liksom privatekonomiskt, lite spegling av så här, men kommer du ihåg Mona Sahlin, hon hade också problem, det är någonting där. Vi hade Libyen, ändrat sig om Libyen, vi hade de här anklagelserna mot Sverigedemokrater som inte stämde, och sen så har vi den misslyckade interna budgetförhandlingen.
Alltså det som är saken är att det mesta av det här händer samma vecka. Det händer i princip samma dag. Det är ju alltså, först så händer budgeten, jag tror att det är på en onsdag eller torsdag, och sen kommer fredagen. Och på fredagen så hände följande. Aftonbladet avslöjar att partiledaren begärt ersättning från riksdagen för den här hyran och lägenheten. Och att det är, inte stämmer överens med regelverket. Håkan Juholt säger, jag önskar att någon hade påtalat det här för mig. Okej.
Det här låter inte plikt dygdetik. Vad heter det här liksom socialdemokratiska? De säger så här, arbetarens
plikt och rätt.
Ja.
Nej. Okej. Samma dag så meddelar partiet att de inte tänker delta i Agendas partiledardebatt eftersom de ska placeras på samma sida som Sverigedemokraterna. Håkan Juholt säger också att det här är Vänsterpartiet och Miljöpartiet också med på. Åsa Romson, språkrör för Miljöpartiet, går ut och säger, det är vi inte alls. Okej. Lite senare, det här var nämligen klockan 11:30 som nyheten om Agenda kom. Klockan 12:30 så berättar Morgan Johansson, då rättspolitisk talesperson, att han ställer sig bakom förslaget om att införa en prövotid för personer med nya medborgarskap. Det ska alltså bli enklare under den här tiden att utvisa dem för att om de begår brott. Det är inte särskilt förankrat och på den här tiden så är många i partiet som blir upprörda över det. Det blir fullständigt kaos. Och dagen efter så publicerar Aftonbladet, på lördagen alltså, en uppföljning till sitt avslöjande om den här lägenheten och ersättningen. Där de har uppgifter som säger att partiledaren redan på våren 2009 ska ha uppmärksammats på den felaktiga ersättningen. När det är så här stökigt på lördagskvällen, sent på lördagskvällen, så sätter sig Håkan Juholt vid sin dator och börjar skriva saker på Facebook.
Efter ett par glas vin,
det är väl det som alla frågar sig. Och det här är väldigt roligt, därför att på den här tiden så var ju det här med att partiledare hade sin egen kanal ut nytt och skumt och farligt. Så läser man till exempel Björn Wiman, nu för tiden chef på kultursidan på Dagens Nyheter, det var han väl kanske redan då också. Då skriver han så att säga långa kröniker om hur farligt det är, eller riskabelt det är, när Håkan Juholt sätter sig och liksom kommunicerar själv på Facebook. Facebook, det är väldigt stort det här med Facebook. Det är lite shaky och risky och skumt.
Det har ju bara funnits i några år då. Mm. Det var ju, ja.
Det finns inga kriskonsulter i världen som kan hjälpa Håkan Juholt när han snackar själv. Alltså här. Och det kan ju vara sant på sätt och vis, men det är väldigt långt innan den här grejen. Vadå, man säger ju någonting som man menar och sen får man väl backa lite grann, Jimmy Åkesson, eller låtsas som att det aldrig har hänt. Jag känner inte till det här.
Som politisk taktik.
Ja, eller för den delen då, master of this game, Donald Trump. Håkan Juholt är ju det som ganska snart, efter att han har försvunnit, kommer börja efterfrågas allmänt i alla partier. Nämligen politiska företrädare som är autentiska. Mm. Som känns som de är på riktigt.
Som engagerar på sociala medier.
Ja, och som tycker det de säger. Och som känns som det också.
Men han ändrar ju sig ganska ofta.
Ja.
Vad skrev han den där kvällen på Facebook?
Det han skrev var så här. För en månad sen fick jag besked att jag har gjort fel. Sen dess har jag gjort allt jag kan för att göra rätt, men förgäves. Igår sa riksdagen att de inte hade något krav på mig. Väldigt förvirrande. Trots det betalar jag det kvällstidningarna tyckte att jag borde göra. Det här är ju hans personliga upplevelse av den här hyres- och ersättningsskandalen. Men den är ju också att han skyller allt på alla andra. Håkan Juholt har ju trots allt inte gjort något fel. Han har bara försökt göra rätt. Och när han ändå inte ska betala några pengar, så har han ändå betalat pengar för att Expressen och Aftonbladet vill det. Det flyger ju inte riktigt, det där budskapet, kan man ju säga.
Stefan Löfven beskriver i sin bok, den som han skrev med Ulrika Knutsson som kom här om året, att de på VU liksom diskuterar hur ska vi kunna hjälpa Håkan, hur ska vi kunna stötta Håkan, så formulerar han det. Och att de då kommer fram till att Ingvar Carlsson ska vara mentor åt honom.
Ja.
Och sen så beskriver Löfven hur han sen träffar på Håkan och säger så här, har du träffat Ingvar nu? Varpå Håkan säger, ja, det har jag gjort. Men sen träffar han Ingvar Carlsson som säger vi har absolut inte haft några mentorsmöten. Så det sprids ju, och alltså det här är bara ett exempel på det som också sprids i partiet, alltså känslan av att han inte talar sanning.
Ja, det är ju den känsligaste punkten här, och det är den som verkställande utskottet vart efter under hösten och när det närmar sig jul fäster allt större uppmärksamhet vid. Den upptar deras tid. Den upptar framförallt Vanja Lundby Vedins tid.
LO-ordförande.
Hon är LO-ordförande. Och beskriver flera källor i verksamhetsutskottet. Hon blir mycket upprörd över detta att det inte går att lita på Håkan Juholt.
Det är ju en förtroendebransch de är i.
Det är ju det, och det är liksom hela tiden ett besked hit, ett halvt steg tillbaks dit. Det är glidningar, det är kanske inte genomtänkta saker som sägs. Man vet helt enkelt inte, det finns inget fast. Det finns ingen fast botten i så här. Vad är sant och vad är inte sant?
Nu, handlar det om den politiska inriktningen eller handlar det om personen Håkan Juholt?
Där skulle ju historierna, där tycker väl människor i efterhand även olika. Men jag skulle säga att vid det här skedet så handlar det om personen Håkan Juholt i första hand. Alltså det är ju skakigt. Han citerar ju själv i riksdagen den här hösten Thomas Tranströmer. Hjärtat blåser som ett papper genom de ogästvänliga passagerna. Han tycker att allt och alla är emot honom. Och framförallt så grillas han ju vart efter hårdare och hårdare i verkställande utskottet, där det finns de som vill avsätta honom och kanske har velat det hela tiden. Där det finns de som backar upp honom. Till dem hör ju Stefan Löfven. Även enligt samtida källor, Stefan Löfven som så småningom blir hans efterträdare. Och Stefan Löfven har ju, som Maggie var inne på, själv skrivit om de här turerna där det liksom eskalerar och eskalerar, och så tror alla att det är lugnt vid jul. Och det är en klassiker i partier. Och då åker alla hem och får höra, vad fan avsätter ni inte den här Juholt för? Fattar ni inte att det går åt helvete för
oss? Och det
oss?
Är ju, alltså det är ju en helt hysterisk medietid. Alltså man kan inte riktigt liksom förstå. Det var liksom
livesändningarna.
Det finns liksom inte riktigt såna drev längre. Men det var så här, det var några journaliststudenter som hade träffat på Thomas Östros, var det väl, och frågat liksom om Juholts förtroende, och då sa han något på band liksom att han inte hade det. Jag är osäker på om det var Östros, men det var någon av...
Jag tror att det var Björn Rosengren som sa att det här hade jag och Östros pratat om vad vi tyckte, men sen sa Östros nej, det vill jag inte kännas vid.
Stökigt. Jag hade vid den tiden en liten indie-musiktidning som hette Novell, där Adam Svanell, vår kollega här som gör blända dokumentärer, han hade intervjuat Mona Sahlin. Vi hade en vignett där som hette Kritiken, där politiker fick lyssna på låtar och prata om dem och liksom prata om samhället. Och då var Mona Sahlin med och fick frågan, tror du Håkan Juholt kommer leda partiet i nästa val? Och hon avböjde, hon ville inte svara på frågan. Det toppade Expressen. Det blev liksom vår lilla tidning med några hundra läsare typ, eller tusen. Den liksom toppade alla nyhetssändningar. Det var folk... Alltså Expressen ställde en buss utanför 68an. Det var belägring där varje dag.
Men har jag hittat på det, eller var det någon av kvällstidningarna som skulle hyra en lägenhet typ mitt emot,
ja,
för att kunna ta bättre foto?
Det var
foto.
Så vi fick balkongbilderna och bilder in i VU-rummet.
För var det här det stressen? Jag har liksom en bild av en jagad Håkan Juholt med liksom mustaschen och rädsla. Och det här var ju också den här tiden då, återigen, sociala medier har inte helt slagit igenom. Men det känns så här att den här gamla kändisjagar paparazzi journalistiken levde kvar, men
Niklas Svensson var kungen, ja, av politikreportrarna.
Att man skulle fälla folk, kommer ni ihåg vad heter hon, partisekreteraren för Moderaterna som stod och grät och någon hade liksom fotat
Nej, det var Sofia. Sofia Arkelsten.
Ja, att det var såna liksom så här, du ska ha dem när de är som svagast. Här är beviset för att de har liksom en kollaps.
Samtidigt måste man ju säga att det var ju en kollaps för det socialdemokratiska partiet. Alltså det är botten ur. Den här hösten kom ju en opinionsmätning, jag tror det är SCB, där de får 27,7.
Sifo tror jag.
Okej, okay. I vilket fall? Idag så kanske man skulle tycka att det är väl inte så mycket att oja sig över, men då var ju det alltså fullständig katastrof. Det är så att
innan
säga,
demokratin infördes typ.
Nej, men partiets siffror. Existensberättigande står på spel. Det, konflikten kring partiledaren är så stor så att partiet kan spricka. Partiet ser inte ut att ha någon botten överhuvudtaget. Det bara rasar alltihopa.
Ja, men och Stefan Löfven beskriver ju också det här i sin bok. Alltså du pratar ju om jul och december.
Ja.
I december, strax före jul, så då är ju Stefan Löfven IF Metall-ordförande. Mm. Sitter på Olof Palmes gata, alltså ganska nära mellan 68 och LO-borgen.
Mm.
Och då kommer Ingvar Carlsson förbi. Jag sa ju, jag inledde ju med att säga att det var Ingvar Carlsson som avsatte Håkan Juholt.
Det här är verkligen så att whodunit Cluedo, var det Mona Sahlin? Nej, var det vem var det som avsatte honom?
Ingvar Carlsson kommer upp på Metall ihop med Kolle, Karl-Petter Thorvaldsson. De är vänner, för att Kolle var ju SSU-ordförande när Carlsson var partiledare. Det är så de känner varandra. Då kommer de upp och Ingvar Carlsson är där för att uttrycka sin oro för Håkan Juholt. Han frågar, han pratar om opinionssiffrorna, han pratar om den här mätningen. Hur lågt kan vi sjunka? Var är botten? Har vi inte redan slagit i botten? Vi är nere i några och 20%, säger han. Och säger liksom till Löfven, som ju då vid den här tiden sitter i VU, att det kan inte fortsätta.
Nej.
Och man kan ju tänka sig att Ingvar Carlsson gick till fler än, ja, Stefan Löfven.
Och vid den här tiden är ju Löfven, att döma av den kartläggning som jag gjorde då, fortfarande så att säga en av dem som jobbar med vi ska hjälpa Håkan.
Det är ju Löfven, det är ju Peter Hultqvist, är ju en av de sista också.
Och så småningom så vrids ju det där om. Eller så småningom, det vrids ju om av att det äldre gardet ger sig in. Men man kan ju förstå dem också. Alltså de har lagt ner hela sitt liv på det här partiet och nu sitter det en massa klåpare som inte tar hand om det, bråkar med varandra, löser inga problem.
Ingvar Carlsson ska också ha sagt enligt Löfvens bok att alltså ska ha suttit och pratat om partiets trovärdighet utanför de egna leden. Att vi har jobbat under hela 1900-talet för att bygga upp trovärdighet för socialdemokratin och nu rasar allt. Där gick de i alla fall tillsammans i lördags. Håkan Juholt och Ingvar Carlsson. Samlade av Palme. Det enda som tycks kunna samla de här sex personerna.
Ja, alltså jag tänkte säga,
de hade aldrig förut träffats allihopa.
Nej, det har
samtidigt
de ju inte.
Alltså.
Nej, för det är liksom, även när de på kongresser har typ så här tackat av någon, så är det alltid någon som har varit borta den gången.
Juholt brukar inte komma.
Nej, det är ju också lite det här att det har varit som ett dåligt kärleksförhållande efteråt mellan Socialdemokratiska partiet och Håkan Juholt. Först så måste man ju säga att partiet behandlade honom som en hög sopper. Alltså, han fick inget jobb som Stefan Löfven lovade honom av värde.
Men han blev ju ambassadör. Han
men det var flera roll. År senare.
Okay.
Han liksom räknades typ inte som en tidigare partiordförande när folk pratade om tidigare partiordförande. Alltså han liknade ju på det sättet Claes Tholin eller vad han heter. Alltså han som var den första partiledaren i partiet men som aldrig fått erkänna som partiledare för att han liksom inte var det så länge. Utan det ska ju vara den här successionsordningen, den kungliga.
10 år hit, 10 år dit.
Ja, precis. Ja, 20 gärna. Men det verkar ju ha vänt.
Ja, men
för Juholt har ju inte dykt upp på kongresser och så. Och nu när man frågar partister, då säger de ju att vi bjuder in honom.
Mm.
Men han kommer inte.
Fast man får ju väldigt olika svar. För Henrik, du som är mer i samtiden, kan du förklara den här nya trenden? Det är att Juholt är stor på TikTok, eller?
Alltså, jag tänker fortfarande det här mediala som jag nu liksom har återupplevt i honom som politisk kommunikatör. att han var duktig på, jag kastade massa så här dumfrågor till honom om så här, du jämför skatteavdrag med så här dåliga uppföljare som Hajen, och till slut så blir liksom uppföljarna bara sämre och sämre, men han lyckas hela tiden väldigt snabbt så här vara i snacket och komma tillbaka.
Ja, det här var när han var partiledare.
När han var partiledare, precis. Ja. Han var ändå väldigt tillbaka till politiken, därför behöver vi göra de här förändringarna, det här står socialdemokratin för, bla 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 bla. Och sen har han ju liksom de mysigaste bitarna under hans två ambassadörsposter kunnat lyftas fram. Kanske Island har varit den bästa för honom. Då liksom han verkar bara en härlig representant för Sverige. Och då liksom har all kritiken mot honom försvunnit.
Sitter man på en middag och bara får en vanlig middag, hur fin den är, middagen i sig är bara en dekoration. Det är ingen talking piece. Men får man ambassadörens silltallrik, då är varje sillbit någonting man kan prata om. Sill öppnar dörrar.
Och sen, för mig var det ju när han blev dokusåpakändis.
I spelet.
I spelet, som jag fortfarande inte lite helt klar om det är SVT-typs version av Förrädarna på TV4, men det handlar i alla fall...
Alltså för oss som inte vet vad Förrädarna är, så hjälper inte den förklaringen.
Har du spelat maffia?
Absolut inte.
Nej. Okay. Man ska göra någonting och sen så är det någon eller några som är falska karaktärer här, och så ska du liksom rösta på olika saker.
Så verkställande utskottet i Socialdemokraterna anno 2011 skulle alltid landa i att Håkan Juholt var den som var falsk.
Du måste bort härifrån, förmodligen. Mm-hmm. Men här i, och spelet är liksom ännu mer komplicerat, för det är liksom någonting, de ska bo på olika våningar och man förstår inte.
Man bygger pakter och man bygger ska pakter. Rösta ut.
Ja, men man liksom, de som röstas ut hamnar på ett annat ställe och liksom bildar nya pakter. Och det här var så fascinerande, för då är det, alltså det är tre politiker, okej, okay, Domenica Pessinski kanske man inte kan riktigt räkna som politiker, men hon blir ju
snart invald i riksdagen, eller jag menar, alltså hon står ju så högt på listan nu att jag tror det räcker med att en från Stockholm lämnar för att hon ska komma in.
Ja, men då har jag hört att Colin Carlsbro säger så här: då kommer jag att lämna min post i Europaparlamentet för att se till att det inte händer, men
det tror jag stämmer,
illa sinnet förtal eller rykten, men hur som helst, sen är det också Jan Emanuel och också då Håkan Juholt som är med här, och sen är det andra liksom kändisar och influencers och sånt där. Och Håkan Juholt liksom lyckas komma före TV-produktionen och räkna ut vad spelet handlar om.
Ja, men herregud, han har ju varit socialdemokrat i hela sitt liv, det är klart han gör.
Du är en schackspelare. Du spelar schack.
Oj! Hur kunde han veta det?
Är han inte bäst?
Jag är helt säker.
Det tog 2 sekunder.
Står han framför mig när jag tar med de här, då är det schackspel.
Jävlar, så fan, han gjorde det bra.
Det var grymt, det var bland det vackraste hittills. Jag får en tår.
Ja, det.
Och då tänker man sig bara, han är ju fantastisk. Och då liksom Jan Emanuel är alltid superlojal, oavsett vilket lag han är på, så handlar det ändå om så här typ att, fast min riktiga liksom, jag är en Håkan Juholt-sosse, jag vill hela tiden att han ska överleva. Sen händer någonting väldigt spännande, nämligen Håkan Juholt går från smart till galen. Att plötsligt ser han mönster i allt. Då kommer han alltså och ger mig en bok. Och på sidan 64. Och vad var det som hände 64 minuter in? Jo, alltså han blir
liksom paranoid.
Ja, ja. Och till slut så blir Jan Emanuel så bara... Håkan, du måste fortsätta att vara rimlig. Du får inte bli galen. Du har ett större uppdrag. Du ska ju rädda Sverige och bli statsminister.
Det här är viktigt att tänka på.
Ja, nu. Du därför har, jag sitter här.
Du har en högre uppgift än det här spelet. Så om du blir helt knäpp nu så kommer du inte kunna styra landet sen. Så bli inte helt knäpp. Det är viktigt för mig.
Man bara... Det är en intressant...
Det är som att de gestaltar delar av Juholt-året i efterhand i den här dokusåpan.
Kanske bättre än det här Suonen-teatern. Vilka var det som gjorde den? För Suonen skrev ju en bok som inte jag har läst. Men som sen
den är jättebra. Ja. Den borde du läsa.
Och sen blev en teater som jag hörde. Flik uppskattning, jag vet inte. Men med någon sorts teatral gestaltning av allt.
Ja, det känns väl som
på tal om teater fick jag höra igår att Nanna Olasdotter gör teater av Alingsås-chatten.
Äntligen!
Som kommer i höst.
Igen. Nu har jag någonting att boka biljetter
men
till.
Jag har i alla fall i veckan pratat sen jag var där i lördag, så såg Håkan Juholt tillsammans med Mona Sahlin, Ingvar Carlsson, Göran Persson. Ja, då har jag frågat lite sossar, hur ska ni använda Håkan Juholt i valrörelsen? Och man får ju två väldigt skilda svar. Alltså de unga, typ så här mer pressis människor och så, är ju så här, det är klart vi ska använda honom, vilken superkraft. Han engagerar, han har jättemycket följare. Ställde frågan till en som satt i VU på den där tiden och såg liksom färgen försvinna från ansiktet och liksom skräcken.
Att, nej, vi ska inte.
PTSD som bara nej. Men jag frågade också Håkan Juholt i lördags. Jag sprang ikapp honom när han gick ju hem själv därifrån. Eller han gick med Tom Ahlan, tror jag.
Mm-hmm.
Ja. I alla fall, jag frågade honom själv vad han tänker sig att han ska göra i valrörelsen. Och då svarade han att han ska odla tomater. Många olika sorters tomater. Och så sa jag, men ska man betrakta det som att du har gått i pension? Eller hur ser du liksom på dig själv? Och då svarade han, jag har ingen uppdragsgivare, men jag har väldigt starka värderingar. Men jag ska odla tomater, det tar väldigt mycket tid att göra det bra. Och det gör det ju, men de ska göra jämn bevattning och det är mycket jobb.
Men, fråga talmannen.
Men han kändes liksom inte som att han skulle ut och kampanja. Han har varit ute i veckan och kritiserat Socialdemokraternas migrationspolitik.
Får jag fråga, Mona Sahlin och Håkan Juholt, är de ens medlemmar i Socialdemokraterna längre?
Sahlin var ju inte det ett tag. När hon släppte sin bok, det skrev ju, det sa hon ju till dig.
Det sa hon till mig, tror jag. Jag vet inte. Men det är väl inte säkert att det är väl inte garanterat att de har betalat medlemsavgift.
Måste man vara medlem för att vara socialdemokrat, skulle ni säga?
Alltså, det är väl lite så här. Och det var väl det som var det fina med den där scenen vid Olof Palmes gravsten, att kring båda de här personernas namn så har man ju kunnat liksom söka Mona Sahlin, synonym. Eller, det är ju tydligt i allt det han säger till dig att det fortfarande gäller, Maggie. Håkan Juholt, synonym. Och så får man fram ordet bitter. Och frågan är ju, hur länge ska den här bitterheten vara? För här är det ju uppenbart, för då den yngre generationen socialdemokrater och för alla människor som står utanför, att här finns det ju en kraft som är bra för socialdemokratin. Och han är ju fortfarande socialdemokrat. Jag tror inte att han kan identifiera sig som vänsterpartist gärna. Så varför ska han inte göra det som han alltid har varit bra på? Åka runt och agitera för folk. På sociala medier som på Folkets hus. Det slutar ju bara i möjligen då partiledningens ovilja. Eller i hans egen bitterhet. Och att den fortfarande tycks vara så stark, både kanske partiledningens ovilja och hans bitterhet, går ju ner till den här allra sista scenen. Och hur han iscensatte sin avgång. Han skickade ju då ett mycket sent pressmeddelande efter att verkställande utskottet tillsammans med Ingvar Carlsson hade forcerat bort honom från partiordförandeskapet. Och så skrev han att alla var inbjudna till pressträff på Flanaden i Oskarshamn. Det kanske var morgonen efter, det kom sent på kvällen. Jag kommer ihåg att jag åkte bil halva natten. Och så är det då köpcentret i Oskarshamn där han har stått och agiterat varje helg i alla år. Det är fullsmockat där. Det går i princip inte ta sig in. Men jag lyckades ta mig in i folkhopen genom att gena genom Domus. Som heter Domus. Fortfarande där av någon anledning. Det finns det som i alla fall.
För att det känns som att Håkan Juholt har suttit med i det lokala.
Eller det hette väl Konsum, så han inte Konsum ska heta Konsum.
Han sa att Domus ska heta Domus.
Det var Domus.
Han har kämpat i alla fall för att vara emot vad de här konsulterna tycker hela tiden.
Jag armbågar mig fram i den där folkhopen och in kommer Juholt och han ställer sig där och talar. Och sen så säger han till slut att han har bestämt sig för att avgå. Och när det här på bandupptagningen så hör man då att folk skriker nej.
Mm.
Och det låter på alla bandupptagningar mjäkigt, tyst, tunt. Inte alls så som det är live i Flanaden. I Flanaden så är det alltså ett massivt nej. och folk säger för fan Håkan, du får inte avgå. Och så svär de, alltså folk går, jag bara går runt där och så säger, man hör så här, jävla Aftonbladet, förbannade jävla idioter. Alltså det är så mycket ilska mot de där jävla stockholmarna. Och den bitterheten, den har väl kanaliserat sig in i självaste Håkan Juholt. Och det är ju bara ett mysterium att han inte är socialdemokratisk valarbetare det här året.
Håkan, bitterheten, du måste släppa den. För jag har ett litet livsråd. You only live once. YOLO!
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.